Mackan sa till mig, ge instruktioner skrev han sist. Mackan, lägg in vignett.
Det här är Fighterpodden. Ladies and gentlemen, we
are... I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves, get ready for war.
Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Välkommen till Fighterpodden. Det här ska ni se, kära lyssnare. Nu har Elin och Simon börjat köra någon form av dans till vignetten.
Dans och meme.
Ja, vi har ju lärt oss den här utan te nu. Ja.
Sist jag såg att du gjorde Muhammad Ali, sen var det klart.
Ja, med min trasiga axel, men det gick bra ändå.
Detta är Fighterpodden, avsnitt nummer 46. Varmt välkommen.
Inte illa, 46.
Inte illa. Sådär. Ja. Elin Blad, Simon Kölle.
Höll du på att glömma mitt namn?
Nej, jag höll ju på att än en gång säga. Jag har ju kallat dig för Simon Sköld tidigare, vilket du ska ta åt dig min ära när jag säger.
En vacker ung man.
Sorry, jag heter Mårten Söderström. Lite förkyld idag som ni märker. Nej, det märkte ni inte, ni skiter.
Men det går säkert bra ändå.
Tack så mycket. Fighterpodden at fightermag.se. Dit skickar man mejl när man vill kontakta oss, till exempel.
Om man har frågor som man vill att vi ska breda ut vår expertis på.
Yes, det vi ska ta upp.
Absolut, och in och...
Att ge oss feedback.
Men att man ska grada, alltså man ska sätta betyg på...
Ja!
På iTunes.
Och iTunes.
Skriv en recension om ni gillar det, så det skriv gärna en recension.
Alltså Simon, telepati är en jättedålig form av kommunikation.
Vi har pratat om det i 2 år nu, att han ska säga så. Ja.
Man ska ge oss betyg på iTunes, och ju högre vi får, desto bättre...
Ja, om ni gillar oss så in och skriv det. Recensera oss på iTunes och podcaster och överallt.
Mm.
Till fighterpodden.se, här är från Stefan Skott. Apropå gäster, här ska ni få en lista, säger han. Stefan Seidel, BJ-kille, som jag känner väl. Mm-hmm. Valdo Zapata, Musa Hassevall, Leo Neves, Jimmy Collin, The Mauler, han har inte varit här, Alexander Gustafsson. Hanna Silén, Janne Larsson, också BJ-tjej. Lisa Pihl, också BJ-tjej. Jag tror att den här killen är BJ-kille. Dolph Lundgren. Och Max Lindblad, som också då är på Prana, BJ-kille, bland annat.
Dolph hade ju varit rolig.
Dolph har jag faktiskt pratat med om att vara med. Han har varit inne, men han måste vara i Stockholm. Så att...
Han är uppvuxen i mina gamla hemtrakter. Mm.
Det vore coolt att ha Dolph med.
Ja, kan vi prata Nyland.
Och sen Christer Dahlberg, som skrivit ganska långt mejl. Han tackar så mycket för podden. Den är kul och intressant. Han har skrivit en hel del här också, samma namn till viss del. Sen skriver han en grej. Sen skulle jag gärna vilja höra ett program om MMA-reglerna. Själva bedömningarna av domarna. Ofta är det svårt att se vem som vinner. Ibland känns det som att domarna dömer fel när man inte riktigt vet vad de går på. Så han vill lära sig det. Och då har vi sagt att vi ska ju ta i ett avsnitt, Simon, eller hur?
Ja, men väldigt.
För det där kan ju du. Då har du liksom, bland annat, du har skrivit en bok. Vet du det, Elin?
Om
jag var med i den boken, bara så du vet.
Så vill jag
har du
varandra.
Läst boken?
Nej, jag har inte läst.
Den är slutsåld, så det är för sent. Nej, det går att ordna.
Jag kan få låna mitt.
Man kan ju tycka att jag borde fått ett signerat ex. Det som kanske jag kan nu fixa. I typ 3 år, eller vad det här är nu. Det är galet. Det
finns några få ex kvar.
Hur var veckan, Elin?
Den har varit bra. I söndags så hade vi vårt sista ordinarie styrelsemöte i Svenska Bud- och Kampsportsförbundet innan årsstämman som är den 23 mars på Münchenbryggeriet.
Och vad är det du gör där? Ska man bara repetera det kanske?
Ja, jag är ju styrelseledamot och sitter med och försöker bestämma saker. Mm. Det är väl den kortfattade versionen av det.
Och sen har ni väl kampsportsgalan också? Alla som ska...
Så det är stämman på dagen. Där kan jag ju uppmuntra alla som faktiskt är med i en förening att kolla, är det någon från föreningen som kommer på underförbundsstämma och årsstämman?
Mm.
Gå dit, var med, delta, gå upp och säg någonting om du vill. Men var med och rösta i alla fall, det är ganska viktigt för demokratin i förbundet. Och nu när jag liksom har pluggat in den, på kvällen är det kampsportsgalan.
Ja.
Och där kommer det ju delas ut priser och vi har ju haft nominerade William Seth Wenzel som var med i förra avsnittet. Lyssna på det om man inte har gjort det.
Vi tycker själva att det var en bra podd.
Det var väldigt bra podd.
Ja. Och Simon, din vecka då?
Den har varit... alla klagar ju alltid på deras skador och så här. Nu har jag äntligen kommit igång och riktigt hårt tränat, men då tränar man ju lite över så att min rygg har inte mått superbra.
Men det är väl lite ryggskott på gång.
Ryggskott, alltså det är skitjobbigt.
Och sen till vardags, old. Du är ju en allkonstnär Simon, men du håller på mycket med produktion av musik till film.
Det gör jag bland annat. Jag producerar film och gör musik också till film.
Just det. Mm. Vad gör du mest?
Oj, jättesvårt. Jag vägrar sluta komponera till film. Jag kommer aldrig sluta göra det. Men det är, väldigt, det är också väldigt lockande ändå att bara, så att säga, citationstecken, bara producera film.
Då måste ju du tycka att det var rätt fräckt att vi fick vår, alltså att Sverige fick sin första Oscar för filmmusik.
Ludvig, ja men precis. Ja, men det är min kollega.
Panther.
Det är min kollega. Ja, men
jag, känner ni varandra?
Vi känner inte varandra jättebra. Jag känner nog de flesta annars. Jag har ju också en podd om, som heter Musik i film, om man är intresserad av filmmusik. Mm. Vilket inte är jättemånga, men det är en del. Så det är en hardcore. Det är ännu mer hardcore än den här podden. Ja. Nej, men det, då, nej, men så att de flesta känner varandra faktiskt. Men just Ludvig, han flyttade ganska tidigt till USA, bott mycket där. Så vi har haft lite så här sporadisk kontakt, men inte supermycket. Mm. Men det var ju superkul. Och jag har inte missat Oscarsgalan. Jag har sett den live varje gång sedan 1993.
Gör du det? Oj. Även att den här
ja, självklart, självklart. Coolt. Och då var det faktiskt Hans Wiklund, som vi saknar här i podden,
ja,
som var programledare. 1993, jo.
Nu ljög du, va?
Jo, alltså i svenska, okay, svenska sändningen.
Ja. Jag var inte så gammal då, jag var 2 år.
Men är inte det lite kul att du satt där i din soffa på 90-talet och kollade på den, och sen hade vi podden ihop. Nu är absolut ju inte Hans här, för han är alltid upptagen. Sist var det ju något...
Något barn.
Barn, ja, precis. Och nu hade han någonting på klubben med Prana, de hade något årsmöte, vad det var. Mm. Vi får se om Hans ens är välkommen tillbaka hit.
Eller hur? Mm.
Eller hur?
Det kanske får bli en fight. Nej, men vi vill ha Hans tillbaka. Det är härligt, det är roligt. Så det har varit lite min vecka.
Mm.
Nu då, Mårten.
Tack! Jag tänkte, vem kommer ta den? Vem kommer ta den? Mårten.
Jag har tänkt här nu, 45 poddar, det ska någon fråga mig. Tack, det var bra. Jag har ju ett ambulerande liv, jag rör mig mellan Stockholm och Göteborg. Mm. Ni vet. Det är därför ni hackar på mig att jag bor i Göteborg och sånt där.
Alltså, hur är det?
Nej, det är jättebesvärligt är det. Mm. Så jag liksom är i Stockholm ena veckan i stort sett och Göteborg andra veckan. Och så har det varit i 9 år. Det är därför jag är lite splittrad i det. Så här. Och så att i Göteborg, och där finns ju min hemmaklubb i Stenungsund utanför Göteborg. Stenungsunds kampsportsakademi, där jag fortfarande då är ordförande.
Mm-hmm.
Ja, det är ju, brukar jag säga, att det är mer som en landshövdingsroll. Men jag tror, eller jag vet att det är så, att jag kommer nog inte tacka ja till den liksom, fortsättningen. För okay, jag är ju inte där längre.
Nej. Men är det så att du kommer in och ger atmosfär?
Det gör jag mest, liksom glider runt. Sist jag var där var ju när vi hade Swedish Open i BJJ. Mm. När jag och Hansa var där och producerade.
Just det.
Så att det är det. Och annars här uppe är det ju radio jag arbetar med.
Ja, men precis.
Där vi är just nu på Bauer Media. Vi lånar ju studio och spelar in där.
Mm.
Så att det har varit en bra vecka annars, förutom den här förkylningen som jag precis har nämnt. Killar har en tendens att nämna det här med förkylningar lite mer än tjejer.
Mm. Det är en stor grej för er.
Tack så mycket. Ja. Mm, det kan vara att det...
Och det är väl typ bevisat också att vi inte lider mer. För det är också en sån här standardgrej annars, men vi lider faktiskt mer av våra. Ja. Men det är bevisat att det inte stämmer.
Jag tänker att det där måste vara så svårt att bevisa.
Nej, jag skulle inte vara här idag egentligen.
Du är fantastisk som har kommit hit.
Tack så då. Hörrni, vi har en gäst idag. Peter Löf kommer hit.
Spännande. En riktig legend, en pionjär. Han skulle säkert inte själv vilja säga att han är en pionjär, men det är han ju såklart inom thaiboxning.
Mm.
Slagskeppet, vi måste prata om det såklart.
Och han driver slagskeppet idag.
Mm.
Och han är en förebild. Så otroligt
mycket.
Ja,
han är ju nominerad till årets eldsjäl och flera andra saker som han uppmärksammas för. Mm. Men eftersom han inte själv tenderar att göra så mycket väsen av sig, så får ju inte det så mycket spridning. Så vi ska väl se om vi kan pumpa ut lite mer av det här. Och så är det ju thaiboxnings-SM. Det måste vi fråga honom om.
Ja. Absolut. Och lite också skillnaden på thaiboxnings-SM nu och hur det var back in the days. Och så här. Det blir verkligen spännande. Men han är inte nominerad på kampsportsgalan då?
Det är han inte.
Nej, men det kanske han borde vara någon gång.
Är det en hint eller?
Ja, varför inte? Elin då sitter med i juryn. Det är därför det här blir lite internt här i Fighterpodden.
Du kan alltid skicka en nominering, Simon.
Ja, det kan jag alltid göra.
Jag tänkte så här nu, att innan Peter kommer så ska vi göra så här. Det är dags för kampsportsnyheter med dig, Simon.
Yes, och jag vill börja med att prata om UFC som ska komma till Sverige. Det har bekräftats och det har ryktats om och hit och dit. De har själva inte gått ut med sagt att de kommer till Sverige. Och jag tittade faktiskt precis innan vi klev in här, så tittade jag på SMAF, deras, alltså svenska MMA-förbundets sida och deras protokoll då för att se, har de ett beslut om det? För det är klart, även UFC måste ansöka om att få hålla en tävling i Sverige.
Men ordning och reda.
Ja, men så är det ju. Och Dana White är faktiskt en matchmaker i Sverige.
Det är ganska roligt att han är det.
Han är det faktiskt. Nej, men i alla fall hur som helst, så, och då ser jag inte att den galan är där, men det behöver inte betyda så mycket, de har knappt varit det förut heller. Men det är snack då om att de kommer 1 juni till Sverige, så det är ganska snart. Alltså det, nu är det ju vår, så gott som.
Och sen också rykte om det här med Bellator, men det är väl ingenting bekräftat, va?
Ingenting nytt om Bellator, det är nästa år, okay, av allt att döma, verkar det som. Och det verkar inte längre vara snack om Göteborg som det var ett litet tag, utan det är snack om Stockholm. Och det är så att Bellator har ju haft en, har värvat en hel del svenska fighters, så att det är inte helt konstigt. Nu är ju däremot varenda fighter vill så gärna hamna på det här UFC-kortet.
Ja.
Har ni sett det?
I sociala medier, alla. Ja. Att man ska hypa varandra.
Men det har ju blivit lite den grejen nu. Att, vill du vara med, då måste du liksom promota dig själv så pass mycket.
Ja, men jag har sett alltså... Simon Sköld tror jag sett för. Kan det vara så? Sebastian Kadestam. Allan Carlos han har fått, vem är det med sett för?
Ja, men Guram Kutatladze blev ju på en av sajterna som jag inte tänker nämna med namn, blev utnämnd där, flest som röstade på honom. Simon själv blev många, Carl Albrektsson var väldigt många också.
Just det.
Så att det känns ju inte helt orimligt att Carl Albrektsson skulle ju verkligen passa i USA, tror jag. Verkligen, verkligen. Och vi behöver fler fighters i den lite tyngre viktklassen. Sådär. Så att, med tanke också på den som Carl Albrektsson har slagit i Rising, som är nu otroligt bra i Bellator, så skulle han också kunna bli ett namn i Bellator, Carl Albrektsson. Framtiden är liksom hans.
Och för att bara spekulera, om det nu UFC kommer i år, som du säger, kanske juni.
Mycket troligt.
Då är det också sannolikt att Alexander har en match på den.
Ja, jo, det är det ju verkligen. Och det har ju varit snack om att det är ju ganska klart att han kommer möta Ilis tidigare motståndare. De har ju liksom båda sagt ja till den fighten. Och det känns som att det är det enda liksom rimliga fighten. Sådär.
Men det kanske vore en vettig reset att lite börja om på ny kula nu.
Ja, men så är det ju. Han måste ju ta någon som är bakom honom. För det kan inte gå liksom, det är ju John Jones.
Ja, men vi kan inte stånga den väggen mer. Liksom.
Ja, men precis. Och sen har vi haft UFC Prag då, där Blahovic liksom fick en verkligen tuff motståndare, så att det är ju då han fallit bort lite. Det skulle kunna vara liksom Blahovic annars då som skulle kunna gått mot Alex, men nej jag tycker det är en bra fight där, att han tar den så här. Men det är ju inte det är ju väldigt väldigt bra namn, topp 10, men annars är det inte liksom världens djupaste division så där direkt.
Vad tror du att de siktar på för arena då?
Nej, men Globen eller Tele2, det skulle väl vara Tele2.
Ja, för Tele2, det var ju jävligt stort.
Det var jävligt stort, men frågan är om det inte var nästan för stort. Det var ju närmast kikarnivå. Liksom,
men det var ju också sjukt knasigt att vi var så många som var där mitt i natten.
4-5 på natten, ja. Det var lite märkligt. Någon som verkligen har fightats för otroligt stor publik under sin karriär var ju GSP. Som många också anser.
Jag kommer nyss när som helst.
Jag tror att Mårten snarare är lite rörd. Och försöker dölja
han
det.
Gråter
ju
Nej, jag gråter lite.
GSP
är inte en nysning.
Gillar du GSP?
Jag älskar honom. Jag tycker att det här är skittråkigt.
Det är okej att visa känslor.
Ja, jag vet.
Han gick ju verkligen ut offentligt och deklarerade med liksom en presskonferens att han går i pension och sådär. Vad ska man säga om GSP? Fantastisk karriär.
Han är otrolig och jag tycker att det är så fint. Alltså vi har suttit i den här podden hur många gånger som helst och beklagat oss över att folk inte vet när det är dags att lägga av. Och han gör det på ett så... Han bara rundar av den här otroliga karriären på ett så... Vad är dignified? Vad heter det på
svenska?
Värdigt
sätt.
Han gör det på ett så värdigt sätt. Och det kommer ju bara bevara honom för alltid om han nu liksom stannar i sin retirement.
Men jag tycker att han är en gentleman. Jag tänker så här, han kommer ju också från traditionell kampsport. Han har verkligen att han har en otroligt liksom härlig personlighet. Lite lågmäld kanske, men som sagt liksom ödmjuk. Och det där har varit väldigt viktigt tycker jag i en tid när MMA gick från ganska mycket stökiga figurer liksom. Till att han kommer in. Det vill säga att det är han, Lyoto Machida är lite så här, samma kaliber liksom.
Men om vi tänker på att det om vi just det här du säger mot honom, att det är massa trash talk och så tänker vi, vad var det GSP sa som var trashigt? I'm not impressed by your performance. Det är ju väldigt snällt i jämförelse.
Alltså därför tycker jag det är synd, bland annat.
Ja, men det är ju synd. Samtidigt bra då som sagt att han slutade när han är på topp. Han tappade motivationen tidigt. Höll ju nästan på att torska där innan han gick i sin första liksom paus eller vad man ska kalla det. Mm. Kom tillbaka, vann mot Bisping, tog bältet, lämnar in det.
Ja, men han var borta där. Sen var det mycket snack, någonting privat. Och det var massa rykten där. Jag vet inte vad som var sant riktigt. Liksom.
Nej, det vet inte heller. Men det var ju motivationen. Han sa ju det själv. Man måste vara motiverad på den liksom, toppen. När han inte längre hade den här rivaliteten med Matt Hughes och sådär så är det klart att det försvann någonstans. Liksom, att bara vinna och vinna. I Prag då, jag pratade lite om Prag, UFC som var i Prag. Då gick Daniel Tamer sin tredje UFC-fight och tyvärr så blev det torsk där.
Så det innebär att han är väl ute nu va?
Med största sannolikhet efter tre förluster på det sättet. Det var inte en match heller som var sådär jätteböljande. Det var lite böljande i början sådär, men det var inte så ett enormt liksom, böljande fight.
Tyckte jag nog att han hade en ganska bra första rond.
Absolut, nej men det gjorde han. Verkligen. Alltså, Daniel Tamer är ju en råtalang. Han är fruktansvärt duktig.
Det är han mötte också en fruktansvärt duktig brottare.
Ja men absolut, en grappler verkligen som är hög nivå. Men det är också sådär, om man pratar med liksom Gabriel, den tredje brorsan som också var duktig thaiboxare. Det är David, Gabriel och Daniel då. Mm. Så säger ju han såhär, nej men den som har störst talang av oss är faktiskt Daniel. Och, det är liksom, och David brukar också säga det, men jag tror att han har större talang än mig. Liksom. Men någonstans är Davids stil och vicklas och liksom, ja, utveckling på något sätt har liksom passat MMA på ett sätt. Och jag tror att Daniel, många som trodde att det skulle vara tvärtom, att det var Daniel som det skulle passa. För han gillade liksom grappling i början och sådär lite mer och sådär. Men vilket kanske har gjort då att han har då grapplat lite grann och han har mycket att ta igen där gentemot de som har grapplat hela sitt liv och sådär. Alltså, det är alltid lätt i efterhand att sitta på någon sorts facit. Men jag tror inte att hans karriär är slut nu. Jag tycker gå ner lite i de mindre organisationerna, rada upp ett antal vinster och liksom få mer rutin så kommer han komma tillbaka. Han är en enorm fighter. Mm. Så att det är tråkigt att se någon så här så duktig förlora. Liksom. Och vi har ju dessutom sett Niklas Bäckström och även andra då så här med otroliga talanger och så går det inte superbra i UFC och sen så liksom någonstans så försvinner de lite grann. Så man skulle ju vilja se att Niklas Bäckström kom tillbaka till exempel.
Ja, jag tror att det kan vara ganska tufft när man har varit uppe i UFC och faller ur. Jag tror att det blir nog motigt efter det.
Jo, men verkligen. Vi har den 8 mars så kommer vi få se Sebastian Kadestam, sitt första titelförsvar i One där. Då kommer han möta Georgi Kitchigin, han som är 19-5 record och vunnit. Han har vunnit 13 matcher i rad nu, varav 12 har varit på avslut. Så att det blir ingen enkel match för Sebastian Kadestam. Och Kishigen, han vann sin senaste match mot Rosimar Palhares på TKO. Mm. Så att tuff, väldigt tuff match för Sebastian The Bandit Kadestam.
Han var ju här bara för någon pause sen.
Ja, ja men verkligen. Mm. Så var han. Vi har andra svenska fighters som kommer gå matcher. Vi har ju Brave som har en gala den 15 mars i Manila där vi ser Amir Albazi som vi också haft som gäst i podden, i alla fall på telefon. 11-0 record. Han kommer gå co-main event där mot José Torres.
Vad sa du att galan hette?
Det är Brave heter den.
Är det England eller?
Nej, Manila går den här. Det är en asiatisk gala som är rätt stor. Det är liksom en av de här precis under kanske Bellator kan man säga ungefär. Cage Warriors, Brave. Finns några till liksom.
Just det. Jag vet
så att, nej men det blir ju en titelfight i flugvikt. Mm. Så att det är ju en fighter också, José Torres, som är 8-1 i rekord. Han gick i UFC, han vann en i UFC, förlorade en i UFC. Och det är en ruskigt, ruskigt bra fighter verkligen. Som hade lätt kunnat stanna i UFC som Amir kommer möta. Så det blir ett hårt test skulle jag säga. Jag menar, den matchen han vann i UFC, om ni ser den så kommer ni säkert komma ihåg det, men han mötte Jared Brooks där och tog upp honom, slammade honom och knockade honom på en slam. Så att han är stark som en björn i liksom flugvikten. Så att det jag ser verkligen fram emot för Amir ska få möta ännu tuffare fighters, för han är ju en stjärna. En svensk rejäl stjärna verkligen, 11-0 liksom.
Han utgår från London Shooters, eller hur?
Shoot fighting, ja precis. Mm. Ja men exakt, sådär. Men han har ju tränat mycket i Sverige och så.
Ja, för det han bor nu i England och pluggar där, är det inte så?
Precis.
Ja, vi hade han på telefon nu, och det berättar han ju det. Precis.
Exakt. Mm. Vi har Khamzat Chimaev som är ju svensk numera, som tränar för All-Star. Som är obesegrad, han kommer också gå i Brave. Som möter en ryss som är helt obesegrad, 7-0 record, som heter Ikram Alisekerov.
Alltså du och din ryska, han är så grym Elin.
Ja verkligen, det kanske är dig de ska hyra in för att kommentera de här matcherna så att det faktiskt blir något
det
sagt.
Helt, det är inte helt lätt. 19 april går i alla fall den matchen av toppen. Så ja, men det blir jättekul att se de här svenska fighterna som är obesegrade, som går upp. Det är alltid något speciellt där. En fighter som inte är obesegrad, men som många pratar om, är Conor McGregor, förstås. Mm. Och han tränar jättemycket grappling nu. Har ni sett det?
Nej.
Han kör med Dillon Danis. Och som är ganska så här, hyfsat hatad och lite älskad i BI-communityt. Eller vad säger du, Helen?
Ja, nej men... Antingen så tycker man ju att Dillon Danis är liksom världens största arsel. Eller så... Men jag vet fan inte någon som gillar honom. Men det kanske är bara mina kretsar, men jag tycker han...
Nej, jag tycker att han är trevlig.
Gör du det?
Nej, jag skojar.
Han är lite en bad boy så här liksom.
Ja, men han känns så jävla på låtsas. Och det kan ju bara vara min egen grej. Jag har så jävla svårt för folk som håller på så.
Conor har i alla fall skrivit mycket om det i sociala medier och så, om hur bra han tycker om Dillon Danis. Mm. Och hur bra fighter han är. Han har ju gått en MMA-fight också, Danis. Och han liksom... Ja, ruskig,
men vad tror du grejen är? Varför har han sån fokus på backen?
Nej, han säger att han är ganska ärlig också. Han har kommit liksom ut med en analys och säger att han inte har fokuserat tillräckligt mycket på den. Han har mycket att ta igen. Aha. Han är liksom inte ultimat där någonstans, som han då är, tycker han själv, stående. Mm. Och att han har mycket att ta igen och liksom det är ett hål som han nu följer, som han nu täpper igen, och att han verkligen kommer rada upp fighter efter fighter och helt enkelt såga sönder dem och liksom...
Man kan ju tycka att det hade varit jävligt underligt om man hade gjort en annan analys efter matchen mot Khabib, där han blev tokbrottad.
Ja, men han har en analys där om den matchen också, att han någonstans fokuserade inte alls på att attackera, vilket också kan vara en typ av försvar. Han fokuserade bara på att komma undan. Så fort Khabib fick tag i honom så skulle han bara liksom fly egentligen, försöka ta sig undan. När det inte gick, då var det liksom kört. Men han försökte inte så mycket själv liksom, att ta sig...
Han har ju blivit utstrypt två gånger nu får han ju. Ja.
Men jag tänker bara just den matchen, för det var ju inte så. Jag tyckte först i början bara att han faktiskt gjorde lite okej ifrån sig där. Ja. Han hade ganska bra språk och han såg liksom lite cool ut. Och
sen, men han ville ändå hålla sig
men
borta.
Men det räcker ju inte.
Nej, men sen gick liksom Khabib en nivå till och då såg han inte en chans.
Ja. Nej, men exakt. Så att det är ju såklart tufft. Apropå Danis då, han har ju blivit avstängd 7 månader. Han blev ju ändå... Alltså Khabib hoppade ju ut ur buren och hoppade på Danis utanför.
The Eagle flög ut.
Danis säger att han ju fick in 2 smällar på Khabib. Men det har inneburit att Danis i alla fall fått 7 månaders avstängning från MMA och $7,500 ska han betala. Så att de där 7 månaderna har väl snart gått, tänker jag. Det går ganska fort.
Ja, du tänker så, ja.
Årets hittills tyngsta MMA-gala kommer gå av stapeln nu i helgen. Där har vi John Jones som kommer gå mot Anthony Smith, som kommer bli riktigt häftig. Tyron Woodley kommer gå mot Kamaru Usman. Så det är 2 titelfighter där, och en av dina favoriter skulle jag väl säga, eller en av mina också för den delen, Zabit Magomed Sharipov.
Precis, men jag kan inte säga efternamnet.
Alltså.
Men jag kan inte säga efternamnet.
Han är så bra.
Men han är ju sjukt duktig.
Han kommer ju möta Jeremy Stephens, och det blir ju ruggig fight. Så Robbie Lawler kommer gå mot Ben Askren, och vi äntligen får se Ben Askren.
Gud vad kul.
Vilket jävla kort det är, alltså det är galet.
Det är årets bästa, det är garanterat årets bästa kort, och det här är bara några matcher.
Men det är bara jättebra februari än.
Men hittills.
Ja. Du skulle ju kunna haft den här nyheterna bara om den här galan, du förstår det va?
Ja, men så är det ju, verkligen. Ja. Otroligt intressant gala med 2 titelfighter. Och John Jones, han vill verkligen gå match efter match.
Det tycker jag är kul. Jag tycker tävla oftare. Alla.
Vilken tycker du, svår fråga, vilken av de här matcherna tycker du är mest intressant?
Oj, alltså jag är så otroligt sugen på att se Ben Askren faktiskt. Nu har man ju sett honom ändå. Så jag har ju
han
sett
hade
honom
17-0 va? 17-0 record.
Och han hade 87-0 hans sista liksom brottningstid. Det var 84 eller 87, jag kommer inte ihåg. Men någonstans sånt där, sin sista tid inom brottningen. Så att, men han var ju...
Kan jag säga att han har gått över från One Championship till UFC liksom.
Han har gjort nu, ja.
Precis. Mm.
Och han slog ju bland annat Sebastian Kardestam och sådär. Men han har inte liksom mött riktigt den här topp 5, topp 10 nivån. Och nu springer han på en tidigare champ i UFC. Så det är inte liksom en duvunge direkt. Och det är ju, Ben Askren menar jag, de har gett mig en fight som är extra svår. Dana White säger, fast alla matcher i topp 10 är svåra. Så det, och det där håller jag faktiskt för en gång skulle verkligen med Dana White. Att det är inga lätta fighter som man har där. Men det är ju liksom en anti-brottare av rang, Robbie Lawler, som ändå kan brottas, men som inte vill brottas. Så att på så sätt är det väl en liksom skräddarsy
spännande. Jag är nervös. Vilken bra helg det blir, nu känner jag bara.
Det är en grym helg. Och i helgen så har vi också thaiboxnings-SM.
Just det.
Som går av stapeln i Göteborg.
Japp.
Kommer du vara där då i Göteborg?
Jag kommer ju kolla på MMA-frukosten där på söndagen. Du, men jag kommer nog inte vara faktiskt, för att jag kommer till Göteborg på söndag.
Okej, okay, ja, men då blir det lite svårt. För den håller ju på hela helgen. Mm. Och sådär. Och det, thai-boxings-SM är ju verkligen något speciellt. Det var inte förra året, men var året innan det. Och sådär. Då var det riktigt, riktigt bra faktiskt. Det är bra, oftast väldigt bra arrangerat vart den är i Sverige. Och det är väldigt härlig stämning och super, super bra fighters.
Hoppas det kommer mycket publik.
Ja, men det hoppas jag verkligen också. Kommer du vara där, Elin?
Nej.
Förbundet kommer säkert vara där på något sätt i form av Jonathan.
Jonathan kommer säkert vara där, kanske Annie är där och att de rapporterar därifrån. Men jag kommer inte vara på plats.
Thaiboxning är ju den största sporten tillsammans med jiu-jitsu i kampsportsförbundet. Så att, det är ändå sådär att det är ju stort när det här sker.
Det är en stor händelse, det är det absolut.
Två grejer till vill jag ändå ta upp, och det är, den ena är ju att Aikido-legendaren Jan Hermansson har gått ur tiden, och det har även Aido- och Jodo-pionjären Rolf Radikovic. Han har också gått bort.
Aj.
Väldigt tråkigt förstås. Mm. Ja, men jag tycker ändå att det finns något fint i det när de går ur tiden, att vi tar upp det sådär, i podden och i andra sammanhang. För de har verkligen gjort någonting stort inom sina sporter. Så det är all heder till dem.
Man kan tänka sig att de också kommer att ha någon form av hyllningsträning och sådär. Vi snackar ju, vi minns ju Boef Munthe, han som tog hit ninjutsu till Sverige.
Exakt.
Han dog också nyligen. Då skulle den klubben skulle ha liksom en hyllningsträning. Så att det är hans minne.
Precis.
Ja, det är fint.
Superior Challenge har ju gått ut med huvudmatchen som de ska ha på deras majgala. De kommer tillbaka till cirkus, det är bara det. Jag tyckte cirkusgalan var grym. Alltså så bra kampsports arena. Jag vet inte, jag kan inte komma på någon som är riktigt så här bättre. Fryshuset minns man ju med, men det kanske är bara för att det var bara så härligt på den tiden.
Mm.
Men cirkus är fantastiskt. Och då kommer Simon själv möta Diego Nunes. Diego Nunes som tog bältet, han är ju, har ju bältet där, mot Joakim Hansen, norrbaggen. Och sen så försvarade han emot Michel Ersoy, och nu kommer de mötas.
Mm.
Men det är också så här en liten rolig grej som är en liten parentes, men jag vill ändå nämna det. Att Jörgen Hamberg som är vice ordförande i MMA-förbundet och också tränare, coach till Tobias Harila. Han gick ut precis innan Superior Challenge går ut på den här matchen. Så gick han ut och påpekade det för att Tobias har då utmanat Simon Sköld. Och då sa Jörgen det så här, och det här var offentligt och allting, så att han trodde inte att Simons manager har bollar nog att ta den här fighten.
Ooh.
Och hans manager, det är Baba Kashti. Så att det dröjde inte lång tid, kan jag säga, innan Jörgen skrev en liten förklaring så här i sociala medier varför han hade sagt som han gjorde. Att han verkligen slätade över det så där. Men självklart tar vi upp det. Jörgen är en fantastisk coach. Och Baba Kila,
det händer det är mycket som kommer där från Västerås nu. Med
grymma, de är skitbra.
De börjar bygga ett riktigt pro-team, jag tycker det är rätt häftigt.
Och det gör ingenting att man säger en sån här groda. Men jag tycker någonstans, stå för istället. Ja, men jag sa det var inte jävla bra.
Ja.
Liksom, skitsamma.
Det var lite sånt.
Det är kul liksom.
Så det är tack för nyheterna. Nu har vi gäst, dags för Peter Löf. Då är det dags att presentera vår gäst i Fighterpodden, Peter Löf! Ovanliga applåder, eller?
Ja.
Är det så?
Jag står i träningslokalen.
Ja, eller hur? Välkommen hit.
Tackar.
Vi diskuterade förut här, vi skulle presentera dig. Du driver ju Slagskeppet, det är Sveriges äldsta thaiboxningsklubb.
Ja, det är väl en av de äldsta.
Ja, och vi har ju så himla många frågor att ställa till dig, för du har ju varit med ett tag inom thaiboxning.
Ett par år.
Eller hur?
Det här är så roligt, för det desto längre någon har hållit på, desto mer den har uträttat. Du har uträttat otroligt mycket för thaiboxning och kampsport i Sverige. Så blir de flesta ödmjuka.
Aha.
Ja, så kanske det.
Är det så? Men vi börjar lite grann bakgrunden. Hur hamnade du i kampsport?
Jag snubblar ner i en träningslokal där jag träffar min mentor och tränare Per-Olof Lindvall. Eller P.O. Lindvall får jag säga. För jag får inte säga Per-Olof.
Alltså, vill inte han det? Eller?
Nej.
Nej, okay.
Vad var det som utövades i den här lokalen du trillade ner i?
Då hette klubben Renshinkan Karate då. Mm. Sportskarate. Fast vi döpte ju om det rätt så snabbt till Renshinkans Karateklubb.
men varför hamnade du där? Vad fick dig att ens prova det?
Man tittade på massa karatefilmer och kung
fu. Ja, det var den tiden.
Ja.
Precis så var det.
Jag hade turen att min pappa pappa jobbar som rörmokare och han jobbar för Europafilm. Så jag har sett alla kung fu-filmer som någonsin har gjorts på den tiden. Jag har sett alla karatefilmer.
Nej, vad nice.
Jag skulle kunna jobba som dubbare. Även idag kommer jag ihåg vad de säger i filmerna.
Är det någon film som gjorde något särskilt starkt intryck på det som du än idag kommer ihåg?
Det är två filmer. Snake in a Monkey's Shadow.
Mm. Just det, just det.
Och den andra är Enter the Dragon.
Ah, ja, Bruce Lee. Man kan bara sätta i perspektiv att det här var ju en tid, jag tänker att man inte var med på den tiden, så är det så att det var så här man kom i kontakt med kampsport. Och det var ju också ganska ojämn kvalitet på de här filmerna. En del var ju lite bättre och det var ju helt katastrof. Och sen var det ju inte så många kampsportsklubbar.
Det fanns ju, men det var ju inte samma. Det gick ju inte lika fort att få reda på att det fanns en karateklubb där eller kung fu-klubb där eller sådana grejer. Och speciellt vi då som inte tillhörde Budoförbundet.
Nej.
Då var det ju heller inte legitimerat. Där var ju någonting som ja, alla vi som har varit med som när vi till slut varit med i Riksidrottsförbundet som gjorde att helt plötsligt så vart vi lite tvättade.
Mm. Så du hamnade där inne. Där är PO eller PO. Mm. Du blev väl behandlad och började träna.
Mm. Och hade en fantastisk tränare under väldigt många år.
Upplever du själv att du hade en fallenhet för kampsport?
Folk sa att jag var talang. Men jag får citera en känd idrottare. Desto mer jag tränade, desto bättre vart jag.
Ja.
Stenmark.
Exakt så. Ta oss tillbaka till den tiden nu då och träningen. Vad hände sen?
Ja, vi flyttade i lokalet ett antal gånger. Sen märkte jag att det räckte inte för mig.
Mm.
Så att, jag fortsatte att träna hos PO som var en fantastisk tränare. Sen tyckte jag, nej men jag vill ha lite mer. Jag kan inte bara ha två gånger i veckan. Då började jag boxas. Lidingö BK. Sen åkte jag upp till Chago. Taekwondo.
Taekwondo, ja.
Jag var nog kladdad på allting som fanns för att fylla veckan. Idag så skulle de nog kalla att jag hade ADHD.
Ja. Eller att du höll på med MMA.
Ja. Sen räckte inte det. Träna karate i många år också parallellt. Men det är svårt att switcha stilen om man ska bli duktig på någonting. Så man måste stanna kvar och bli duktig. När man har som jag då behållit en mentor för thaiboxningen så utvecklas man ju mer. Nu för tiden så hoppar folk runt.
Mm.
De kallas för gymhoppare. Mm. Och när man gör det så får du förlorar grunden. Om du har en bra tränare, stick with him. Och jag tror att om man hoppar runt för mycket, man ska behålla en grund. Sen att man kompletterar. De där är jätteduktiga på att brotta, så ska man nog göra det om det är MMA till exempel.
Mm.
Ändå gjorde du det på den tiden.
Men jag stannade alltid kvar hos PO.
Okej. Du höll den liksom.
Det var många som lockade och sa att det här blir bättre och sådär. Men däremot mitt sökande var ju att jag behövde av energi.
Mm.
Jag sög på fotboll. De ställde mig i målvakt. Då gjorde jag min skada.
Tävlade du en del?
Ja, jag tävlade rätt så mycket. Mm.
För på den tiden, då var inte Sverige en sån stor nation, eller hur, i thaiboxning? Alltså som med Jörgen och allt det där. Då blev det liksom jättestort.
Så. Ja, det fanns ju, hade man tur så fanns det en match om året och det var SM.
Mm.
Ibland kunde det vara två. Så vi gick ju både i kickboxing och i thaiboxning. Det var ju skräddarsydda matcher och emellanåt på galerna. Ja, de tycker inte om när vi sparkar dem på ben. Okej, vi tar bort lowkicken. Och såna här saker. Och det är ju inte nu. Nu är ju Sverige en jätteledande nation.
Mm.
Och det har varit en fantastisk grej att följa.
Mm. Om vi tar oss till idag och till slagskeppet. Hur pass stor är klubben idag?
Oj, jag tror vi är en 400 eller någonting sånt där.
Mm. Har du märkt en uppsving? Jag tänker thaiboxningen är ju populär nu. Även om MMA också kommit in. Hur ser det ut på elevsidan?
Nej, men det är svårt. Det är jättemånga klubbar.
Mm.
Det är hög konkurrens, man måste ha hög kvalitet. Jag har tagit ett litet steg från klubben och har två stycken fantastiska huvudtränare. En av PO:s gamla elever också som är med, han heter Ivan Sundström. Och sen är det Max Ramqvist som har hand om tävlingsgruppen. Jag tränar fighterna på morgnarna, de som har tid, och sen kör de dem på kvällarna. Den dagen jag slutar som nybörjartränare, då kommer jag sluta.
Man kan ju tänka sig annars att du har ändå haft sådana otroliga profiler, tränat upp några av alltså världens absolut bästa thaiboxare genom tiderna. Och då kan man tänka sig att men han vill nog bara hänga med de allra bästa.
Nej.
Det tror jag ändå många skulle tro.
Mm.
Men det är inte så.
Nej, jag kommer, det här löftet var av när PO lämnade över facklan. Då sa jag till mig själv att den dagen jag slutar att träna nybörjare, då kommer jag sluta.
Men när du fick ta över, var det en fråga eller sa han, nu är det så här Peter, att nu får du ta över?
Ja.
Det var så, han sa det, han bestämde det.
Hur bygger man en stark grund?
Man sätter den bästa träna på nybörjarna.
Och det är du?
Nej, tog jag åt mig lite igen där.
Men det är bra, det är bra. Ja.
Det fanns en vis man en gång i tiden, se om du kommer ihåg den då. Strong root, make good tree.
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Karate Kid.
Ja, just det.
Den borde du ha kunnat se.
Mr. Miyagi.
Det är när bonsai-trät blir sönderkastat.
Det är sant.
Ser du, när det kommer in då nybörjare på klubben, är det då liksom att de tas emot som att de skulle ha precis lika mycket potential som vem som helst som är toppfighter på klubben?
Det är därför jag är där.
För att kunna möta dem i sina första stapplande steg.
Jo, men sen är det så här, man måste ju veta också att man har ju begränsningar. En nybörjare behöver inte tjata på att han ska göra sina grejer. Men emellanåt så blir en fighter trött. Och då måste man lirka. Och då när man har... Jag har ju curlat sönder väldigt många boxare. Eller sönder har jag inte gjort. Men man är så otroligt intresserad av att se utveckling. Så man lägger ner lite extra tid. Och det har jag gjort.
Är det fel?
Både ja och nej. Till rätt person så är det rätt. Fel person är det fel.
Men idag när de kommer till dig och vill börja träna, då ser du säkert med din erfarenhet olika typer av personer. Instruerar du och tränar dem på olika sätt?
Det måste du göra.
Ja, det är inte självklart.
Du kan ju se på en människa, han har långa underarmar, korta överarmar. Vad ska han göra då? Han ska boxas, han ska absolut inte köra armbågar.
Ja, det är jag med på. Jag var faktiskt lite mer inne på den mentala attityd och hur de ska drivas. Liksom. Som du sa förut, det finns risk att du kan curla någon för att du blir så engagerad.
Ja, men alltså en som kommer dit och har, man ser att han har fight i hjärta. Han vet att han kommer göra jobbet, men han suger på tekniken. Ja, då måste man träna teknik med honom. För att det är en sak som du kan bygga upp det. Du kan bli dit att vara fighter, men många gånger så fighterna, de som kommer dit och är tuffa och balla och hårda och sådär, så de orkar inte göra jobbet.
Vad har du för sätt att motivera dem som kanske ändå har rätt inställning men inte har det drivet som behövs?
Ja, men det tränas ju, precis som med all sport så börjar man att träna grunderna och ha kondition och alltihop. Men sen måste du belastningsträna dem. Så du måste ju belasta i lag. Om du belastar en ungdom för mycket, då går ljumskarna, knäna. Det är bara att titta på fotbollen. Nu är det ju massa klubbar som är jätteduktiga på att se till att de inte blir överbelastade.
Det har blivit bättre i alla fall.
Ja, de har blivit mycket bättre. Nu är det inte bara pappor och mammor som står där och skriker, utan nu har de ju, oj då, vi kanske måste lära oss biomekanik.
Exakt.
Vi kanske måste tänka på om vi cementerar våra barns fötter så de sitter helt stilla.
Men där var ni tidiga, eller hur? Ja. Alltså med biomekaniken är ju ändå...
Det är kampsport.
Det går ju långt tillbaka, men den har ju inte liksom... Det är via kampsporten egentligen den har fått fäste, och nu är den ju populär än någonsin.
Ja.
Men kan du känna, som har tränat kampsport så länge, att det är lite revansch för kampsporten att andra idrotter söker sig till kampsport?
Det är faktiskt så att även när vi var yngre så sökte sig hockeyn till jazzdans, hockey till thaiboxning. Men i och med att vi inte var legitimerade så... det var inte okej att träna det här. Så att, men nu är det ju, jag jobbar ju med fälttävlan. Så jag tränar fälttävlan.
Jäklar.
Riktigt galna människor.
Eller
positivt galna. Alltså de är riktiga nördar, precis som hos kampsportare.
Har du gjort fälttävlan själv?
Aldrig.
Nej,
det är farligare än kampsport.
Det är, statistiskt. Jag är ju rädd när jag står där och tränar dem.
Men jag är jättenyfiken på, för nu har vi pratat lite 80-tal och när du kom in sent 70-tal. På 90-talet, då kom ju ändå stjärnorna verkligen. Du började träna sådana som blev världsmästare helt enkelt. Du hade liksom Jörgen, du hade sådana enormt stora fighters. Berätta lite om dem och hur...
Jörgen och Martin var inte jag tränade med dem. Det var inte mina elever.
Det var PO.
Jag har ju tränat dem en massa.
Vi pratar om Jörgen Krut och Martin Holm.
Ja, jag är dålig på det där, förlåt.
Nej, men så att det är den biten, det är P.O.s grejer. Och han har lagt grunden för det, precis som han lagt grunden för mig.
Men klubben måste ju fått en annan, säg, status nu, om du förstår vad jag menar med det.
Mm. Alltså vi har ju varit starka alltid. Mm. P.O. har alltid skött den. Vi har alltid, som vi som har varit tränare, har alltid varit med. Han satte ju in vi som var då kompetenta som tränare för att klubben skulle kunna växa. Och det är ju det som namnet slagskeppet är, så alla på en båt behövs. Mm. Även den som städar. Och jag använder ju båttermer som, för att förklara varför man ska bete sig väl. Och om jag slår kapten, då kommer han styra fel. Så ingen får slå mig.
Bra.
Eller styrman, för den delen ska man inte heller slå. Mm.
Ja, så uppsving, ja, det var jättemycket uppsving då. Mm. Jag tror vi hade en tid på Nybrogatan som vi kanske var mer, men på Rådmansgatan så var klubben, tror jag, störst. Mm. Men det var väldigt mycket boom och det fanns väldigt lite klubbar som sköttes väl. Och det fanns ju klubbar, men det var inte samma kunskap som PO har ju extremt lång erfarenhet och hållit på. Och sen är han en bra mentor. Mm. Och en bra människa.
Har han varit en bra tränare, tycker du?
Ja. Mm. Ja, han fick ju mig intresserad. Så att, och trots att jag inte kunde spela fotboll.
Fast du är ju också väldigt ödmjuk i din roll. Om man då pratar med sådana som tränar hos dig eller läser intervju med sådana som är... Alltså du är ju väldigt populär.
Det finns ett ord för det faktiskt. Mm. När jag tänkte på det, jag tittade också innan här lite på vad andra har sagt om dig. Och det var nästan ingen som sa ordet, men när jag läste in, undertexten var glasklar. Det var familj. Mm. Du gav en familjär, alltså det... Vissa har inte kanske haft en stark familj, vissa har haft en jättefantastisk familj, men oavsett vad så har de fått en familj där. Det är därför du idag är en sån förebild.
Ja, så kanske det
är. Vi tillbaka på det här ödmjuka.
Alltså, vi kan snart hoppa bara... på det, vi är ändå tre pers, vi kanske kan ta det, så får vi slå ur
kan
dig lite.
Kan du inte liksom acceptera det? Kan
om du tar lead på den sidan så...
Ja. Jag ska berätta faktiskt att de här nomineringarna vill jag säga nej till.
Mm. Okay. Berätta om nomineringarna.
Det är jätteintressant.
Ja, berätta om dem.
Ja, det är ena ju Eldsjälsgalan. Mm. Och sen är det den lokala hjälten.
Du blir väldigt emotionell när du pratar om det här. Vad är det som gör det som är så jobbigt? Är inte det här någonstans det som många, eller kanske många flesta vill ha som ett bevis på att du faktiskt... För det är ju väldigt fint att få vara ett pris på Eldsjälsgalan. Alltså
ja, det är
Eldsjäl.
Jättestort. Ja.
Det är ju stort.
Ja, men jag tycker det är mellan de personer jag hjälper och mig.
Mm. Men vill du inte ha uppmärksamhet? Du söker inte det alls, eller?
Jag har fått uppmärksamhet. Det räcker.
Fast det är nästan som att när du pratar om det, att du, när du säger att du vill tacka nej, vad beror det på?
Nej, men att stå där uppe och... Aha, nej, det,
ta emot applåder. Alltså, du blir ju rörd, men det är ju naturligt.
Jo, men alltså, vadå? Jag är ju precis som alla andra. Det är inte bara jag som är eldsjäl i slagskeppet. Det är Ivan, det är Max, det är alla andra tränare. Ja. Det är inte bara jag. Sen kanske jag har sått ett frö som har tagit klubben till en annan nivå. Att det ska finnas. Mm. Du ska kunna, om du har dina barn hos mig så vet de att händer det någonting på stan, gå ner på skeppet, jag kommer hämta dem en timme, vi är i Västerås.
Ja. Apropå familj där nu. Mm.
Men sen vände jag på alltihopa. Eller det var faktiskt de som berättade att de tycker att jag skulle göra det i alla fall.
Om inte annat för att säga exakt det du precis sa.
Och det är därför jag har sagt det också när de har frågat mig. Att det är inte bara jag. Jag är inte ensam om det där. Jag kanske har sått fröet. Jag kanske lägger ner 2 timmar extra. Mm. Men det har jag alltid gjort. Det här är ingenting som är nytt. Det gjorde jag i skolan också. Så att det är framförallt därför sån stor psykisk ohälsa som det finns. Mm. Så att man vågar prata när man mår dåligt. Mm. Att man vågar hitta någon som inte bara är mamma och pappa. Mm. Utan någon som är utifrån som kan vara en förebild. Vi är så rädda nu för tiden. Det är ju därför det händer så jävla mycket skit i Sverige och hela världen. Det är därför man är rädd. Det är rädsla som gör att du inte vågar gå in i ringen.
Ja, absolut. Men jag tänker lite, du pratar om psykisk ohälsa. Och du är själv, du hade ju anorexi i din ungdom, var det inte så?
Mm, jag hade nog alla kombinationer. Det fanns ju inte den benämningen på den tiden.
Nej. Ätstörningar?
Ja, jag hade från 12 till 25. Tränade 7 dagar i veckan. Åt väldigt, väldigt lite. Mm. Och jag hade nog allting. Jag hade anorexi, jag hade bulimi. hade ortorexi.
Och det här finns ju kvar än idag, men du kan ju som tränare kanske se de tendenserna hos elever.
Det är mycket lättare. Och sen framförallt så kan jag nå fram för att jag kan prata öppet om det.
Just det.
Och veta, jag kan ju alla knep.
Hur hjälper man någon som har hamnat i liksom en nätstörningsproblematik?
Det finns ingen manual.
Nej.
Det finns ingen manual. Det finns ju massa företag som jobbar med det. Sjukhus. Och det finns ingen manual. Det är inte det jag håller på med. Jag säger inte att jag kan någonting om. Jag kan väldigt mycket om anorexi. Och
men jag tänker att eftersom du själv har varit där, då kan det ju bli så mycket enklare att möta en person som är i den här problematiken som jag också har varit.
Mm.
Att då prata med någon som faktiskt förstår vad det är man upplever.
Ja, och hur mycket du har ljugit.
Ja.
Mm. Hur mycket du har varit arg på mamma och pappa.
Mm.
Hur mycket som du har utsatt folk. Och det kommer ju till sanning och rädsla. Du har ljugit. Du är rädd. Det blir ju alltså, det blir en lögn som du måste leva med. Den där vaknar du upp på morgonen med.
Mm. Att försöka dölja det för alla som är runt den.
Mm. Det är inte lätt.
Mm.
Men vi tror ju att vi är så jävla duktiga. Men nu är det ju också mycket svårare, eller mycket lättare att bli det också. Mm. Kommer vi tillbaka till alla information som finns på nätet.
Mm. Ja, det är mycket.
På min tid när jag växte upp, då hade vi tidningar i alla fall.
Eller hur? De finns fortfarande. Men vi, det känns som att det här borde vi prata väldigt länge om. För det här är väldigt intressant. Det känns som att nu kommer vi ner liksom på någonting som är på riktigt.
Mm.
Men nu hägrar ju ändå SM. Vi måste prata om SM.
Ja.
SM har blivit jättestort. Det är många av stjärnorna kommer vara där.
Mm.
Några är inte med.
Mm.
Men det är ändå, och sen är det en hel drös av up and comers som kommer vara med. Som
det finns i nästan alla viktklasser så är det några S.
Det är bara de tyngsta viktklasserna som det är lite tunt på när jag tittade på startlistan. Liksom.
Ja, men
varför är det så i Sverige?
Har du läst på? För det finns rätt så många där i 75.
Jo, men tänk tyngsta, 100 plus. Alltså ja, där är väldigt få.
Ja, men det är så här, hur många, om du går runt på alla klubbar, hur många tungviktare finns det?
Är det inte många i Sverige?
Hur många har någon att sparra med?
Mm.
Jag har ju haft tungviktare genom åren och alltihopa, och det tar längre tid att bygga upp dem.
Mm.
Sen kommer man då till matchstart och så står man där som tränare och bara yes, nu har han fått match, äntligen. Och så ställer de in.
Ja. Okay.
och sen går man kanske ett år med en boxare och får inga matcher. Och där har du problemet med tungvikten. Mm. Det kommer bli jätteroligt, det är ett fantastiskt startfält. Och det är jättemånga som man har hört talas om dem, men man vet att de är duktiga. Så det är riktigt kul, ska det bli att se SM.
Jag har frågat väldigt många thaiboxare om varför är vi så bra på thaiboxning i Sverige? Och jag tror att ingen av dem har kommit med ett jättebra svar. De har sagt, nej men vi åker till Thailand och så har vi har en vana att åka till Thailand. Men nej. Jag tror inte att det bara är det. Berätta för oss, varför är vi så bra på thaiboxning?
Det kommer tillbaka till det gamla, den här, fanns en kille som sa en gång i tiden, strong root make good tree.
Mr. Miyagi,
ja. Just det.
Det är fantastiska tränare.
Mm.
Och jag är jätteglad över att en del av de tränarna jag har tränat, jag har coachat, jag har gjort det. Och det är där grunden ligger, att du har en bra mentor, du har en bra förebild. Det som P har gett mig har gjort till en del av det som jag är idag. Vi har en bra tränarbas.
Mm.
Och sen intresset för det blir ju såklart när profilerna kommer upp. Och shit, jag vill vara som honom. Och sen det är väl vikingablodet.
Eller hur?
Nej, jag vet inte. Nej, men det är
organisation också väl?
Ja.
För sen man behöver en stark organisation.
Sen har ju thaiboxningsorganisationen blivit, den har ju byggts under många år. Jag har varit med och byggt den också.
Mm.
Vi har ju ställt upp i de här tävlingarna i väldigt många år. Och sen har vi extremt många klubbar.
Mm.
Nu jag vet inte hur många klubbar det är nu, men det är enormt många klubbar. Och det gör ju också att det blir många tävlingar.
Mm.
Det är många som arrangerar. Här i Stockholm så har vi väl, det är tre klubbar som har thaiboxning. Och sen är det väl tre eller fyra klubbar som kör kickboxing. Jag tror det är tränarbasen som gör det. Har ingenting med Thailand att göra.
Nej.
Sen är det skönt att åka ner och inte ha något krav. Och åka ner till Thailand och träna. Och... Men grunden ligger nog i alla fall i tränarbasen, tror jag.
Mm.
Det finns en massa duktiga tränare och ett intresse av att föra fanan vidare.
Mm.
Precis som jag gjorde med PO.
Ja, och en dag ska ju du lämna den här facklan vidare.
Mm.
Du har säkert några protéger på klubben som du ser framför dig.
Mm. Ja, men jag har ju tagit ett steg bakåt.
Mm. Jag ser på att du ska vara kvar ett bra tag till.
Jag kommer... De får nog slita bort. Jag kommer stå där med rollatorn.
Ja, det är bra, Peter.
Kan du fortfarande lägga upp sparken upp över en dörrkarm?
Japp.
Yep. Toppen bissen.
Eller hur?
Peter Löf, tack för att du kom till Fighterpodden.
Ja, verkligen.
Tack. Stort applåd.
Ja, verkligen. Vilken grej.
Det blev lite emotionellt där, hörrni, med Peter Löf.
Verkligen, verkligen.
Ja, lång historia.
Ja, det var väldigt fint att se honom och prata om det här, för man märker att det betyder mycket för honom.
Det är familj liksom.
Ja.
Det är någonting mer än bara att så här, gå ner och slå och sparka på en säck liksom, eller på en mids.
Det är något större, ja.
Det är verkligen något större. Det har blivit något stort. Så att, jag tror att det finns ännu mer historia i den mannen.
Ja, det finns det. Han höll igen. Ja. Men det fick ju ändå få honom... Och till slut hålla med om att han kanske förtjänar att vara på den här eldsjälsskalan.
Absolut, ja, men det är klart han gör det. Om inte han själv säger det så får vi säga det. Såklart, vilken gärning.
Nu kan han inte säga emot oss heller.
Nu kan han inte säga emot oss.
Bara
ut det. Så om du hör det här, eller när du hör det här, Peter, så du har gjort en otrolig gärning för svensk kampsport och för otroligt många människor. Stå på dig, för att det du gör verkligen nytta.
Precis så det. Och det är väl förtjänt. Och som sagt, han lär ju vara på Thai SM som går nu i helgen.
Mm.
Ska vi ta och knyta ihop dagens podd då?
Vart går Thai-SM någonstans
då? Göteborg. Göteborg. Nej, men varför gör du så? Det där är inte kul.
Vart är Hansa och
backa med? Det är lite kul.
Vi hörs om 2 veckor igen. Det här är Fighterpodden. Elin Blad,
hey.
Simon Sköld, Mårten Söderström.
Sköld?
Simon Kölle.
Kölmeister.
Ja.
Fighterpodden at fightermag.se. Hör gärna av er till oss, så hörs vi snart. Oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.